Det är måndagen den 1 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Lena Andersson är författare och medarbetare på Ledarsidan. I hennes senaste bok som kom ut i veckan skildrar hon ett fiktivt statsministermord i ett fiktivt land, som för läsningens skull är omdöpt i Sverige. Jag tolkar själv hennes roman som heter Koryféerna som att hon via fiktionen som redskap gör en analys och en bakgrund till det högst verkliga mordet på Olof Palme. Men det är alltså en roman och om dess relation till verkligheten ska vi diskutera. Med just Lena Andersson, varmt välkommen.
Tack så mycket.
Ja, vi ska bara dröja lite kort där vid den formalia när det gäller fiktion och verklighet. Det är ju en roman som skildrar ett fiktivt skeende, vilket är då uppenbart eftersom du skildrar händelser som inte kan återges historiskt så att säga. Men samtidigt så finns ju naturligtvis en verklighet som läsarna har i bakgrunden. Vilken relation skulle du säga att din roman har till den verkligheten?
Ja, den har en relation så tillvida att jag har ju varit väldigt intresserad av Palmemordet i över ett decennium. Och ägnat mig en del åt det och läst en hel del om det. Men jag föredrar väl lite grann på samma sätt som Hans-Gunnar Axberger i sin bok som kom i vintras, som man kallar för statsministermordet. Att så att säga lyfta upp det hela till en generaliserad nivå. Mordet på en statsminister. Att det inte är den egentligen enskildheten utan hur går en sån här sak till när den händer. Min statsminister heter Carl Stjärne och han är socialdemokrat och han har lett landet länge. Så att det finns ju åtskilliga beröringspunkter med verkligheten. Det är ingen tvekan om det. Och det gör ingenting heller. Men fiktionen använder jag ju för att, så att säga, belysa sånt som andra former av kunskap inte kan belysa. Att man får en förståelse snarare. Att man får konkretion i scenerna. Den har en upphovsperson som är jag. Så det blir ju min tolkning och min fantasi om hur den här konkretionen ser ut. Hur ser den mörkläggning ut? Hur går den till? Exakt vad säger man till varandra? Det intresserar mig. Just den här konkretionen i att människor möts och talar med varandra.
Då tolkar jag dig lite som att du med hjälp av din fantasi... du ställer en fråga till dig själv. Hur skulle det egentligen ha kunnat gå till? Går det att skildra det på ett sätt så när man efteråt läser det känner att ja, så här hade det kunnat gå till, även fast vi inte vet om det gick till så. Det gick antagligen inte till så för att du kan inte beskriva verkligheten eftersom du inte var där. Är det en rimlig... Var det liksom så den där ambitionen var när du bestämde dig för att skriva boken?
Ja, plus att jag dessutom tänker att det skulle kunna gå till så här ungefär.
Precis.
Ja, att dels att berätta... historien om hur det gick till kanske och varför och hur man sen hanterade det då i fiktiv form där man får in en massa andra aspekter som inte går att få in i en fackbok i ett forskningsprojekt eller just det här som ligger i mellanrummen. Det finns mycket diskussion i boken också om just relationen mellan fakta och en mer annan typ av förståelse av verklighetens skeenden.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, för att romanens huvudperson då, det är alltså en journalist av ganska gängse snitt, hyggligt framgångsrik som helt enkelt ska skriva ett reportage inför en av årsdagarna av mordet på Stjärne då. Och då, ja, utan vidare intriger så träffar han helt enkelt en sarsman som börjar berätta hur det har gått till. Och journalisten frågar ständigt efter bevis och belägg, men det viftas ganska ofta undan. Utan det viktiga är liksom att lyssna nu på berättelsen så får du lära dig hur du skulle ha kunnat gå till. Du springer händelserna i förväg ifall du efterfrågar belägg. Och då antar jag då att du har gjort journalisten till läsaren så att säga, som kommer sitta och fundera över tiden. Skulle det kunna gå till så här, men bevisa det då? Fram med bevisen, frågar helt enkelt journalisten. Förstår jag det rätt där? Eller vad menar, hur tänker du där?
Ja, och den här sagesmannen... Ja, dels förstår du mig rätt att han är så att säga läsarens ventil också. Den här känslan av att nej men det här är inte möjligt. Så här går inte till i Sverige. Så här kan de inte göra. Det sker inte så här i en demokrati. Sen är det också att den här sagesmannen är ju faktiskt en man i staten. Han är ju jurist och i staten, och han har ju, hans vän har just nyligen dött som var inom polisen. Så han om han talar sanning om sig själv och sin bakgrund, så sitter han egentligen på ett material som ingen annan har. Men det kan man ju inte heller veta. Och i den här världen av hemligheter och statshemligheter så är det ju svårt att veta egentligen någonting. Den bygger ju på att man lurar varandra. Och informationsbedrägerier och sådär. Men det här med bevis är ju då att han hänvisar till lite olika inspelningar som man har och pärmar och papper, men när det gäller statliga mörkläggningar så är det ju svårt att få bevis, eftersom det är samma personer som har bevisen som också kan dölja dem.
Precis, och de som förväntas, de vi har anställda så att säga för att avtäcka sanningen, om de inte gör det så finns det få andra som har helt enkelt möjlighet eller kapacitet att göra det.
Det går ju inte, vill de dölja den så kan de ju det. Eftersom man också inte tror på den som berättar.
Det ska ju sägas då att det fiktiva mord som skildras här, det föregås av en konspiration kan man säga. Sen så bråkar det bli ett, som jag tolkar i alla fall, råkar bli ett mord, och sen så följs det av en mörkläggning. Så att det är en konspiration som gradvis växer fram. Det finns ingen stor arkitekt, i alla fall avtäcks ingen sån i skildringen, utan saker råkar ske gradvis och folk gör vad de kan för att hålla tyst och göra saker så bra som möjligt, med hänvisningar till olika, ibland till ideal, ibland till det, praktikaliteter mer eller mindre. Är det så det vi kallar konspirationer skapas i verkligheten?
Ja, i alla fall mörkläggningar tror jag skapas så, det vi kallar för mörkläggning. Mm. Alltså att man tar det steg för steg, det är en slags piecemeal engineering av sånt som behöver döljas, alltså stegvis ingenjörskonst. Man förstår att någonting inte lämpar sig för allmänhetens kännedom. Det går inte, alltså, vilket kan vara faktiskt begripligt på ett sätt rent psykologiskt, därför att man förstår att det kommer att misstolkas, det kommer inte gå att förklara det. Saker kommer förstoras upp som inte är så stora men som kanske verkar det. Och när andra väl är ur flaskan så kan man inte kontrollera narrativet och pressen är som den är. Så att man kan säkert tänka då att nej, vi berättar inte det här, för det är inte så viktigt som det kommer att framställas. Och det har för stora konsekvenser. Det är bara en skitsak, det är slarv. Och sen så börjar man med en grej och sen så måste man kanske dölja något annat och så visar det sig något tredje. Och så har någon en hållhake på någon och vill få ut något i pressen och för att använda det mot den personen. Så här tror jag att det går till när man inte vill berätta saker som har hänt. Och man skyddar människors, kanske på ett legitimt sätt, människors privatliv. Men på köpet så följer det med sånt som har med allmänheten att göra, eller som de borde egentligen ha rätt att veta. Så där tror jag att det ser ut.
Bra reflektion här. Oftast en vanlig kritik mot konspirationsteorier när de förs fram är ju då att det där är alldeles för komplicerat och sådana här härva skulle inte någon ha kunnat tänka ut. Men saken är ju det att det du beskriver är ju snarare så att ett skeende under tid där någonting täcks upp som följs av nästa skede där nästa sak behöver på något sätt täckas upp, och efter kanske 5 eller 10 sådana led där saker täcks upp så blir det ju en komplexitet som inte är planerad, men alltså som det mellanmänskliga livet ofta är ju komplext så att säga. Så att om man då låtsas vänder blicken bakåt och tittar på kanske 5 år av aktivt krumbuktande där det kanske är ganska små steg, så framstår det ju som en totalt töcken för den som vänder blicken tillbaka så att säga.
Ja, precis. Och sen det här, den här fenomenet att om man inte i början kanske man inte är säker på vad man kan säga. Och då kan man sen inte backa, för att man då undrar ju folk varför man inte sa det från början. Och då måste man få hålla fast vid en berättelse som man då trodde var lämplig att framföra. Det tror jag också är ganska vanligt.
Jag tänker, det fiktiva land du skildrar, det har ju styrts av samma politiska rörelse länge. Och det förekommer ju en del utväxlingar i romanen där man talar om att den politiska rörelsen som styr landet har blivit ett med det formella styret i sig, det vill säga stat och parti har växt ihop. Det är ju en vanlig kritik mot det socialdemokratiska svenska 1900-talet. Det har förekommit att man kan se det exempelvis om man läser Gunnar Walds skildringar av palmmordet, det verkliga palmmordet, men även jag tycker Leif G.W. Persson är inne på det lite när han skildrar samma politiska miljö. Att, är det en kritik som... Jag antar att du delar den, men menar du att den förklarar mycket av när vi vänder tillbaka och tittar på det som sker i Sverige under 90-talet, just sammanblandningen mellan en socialdemokrati som sitter vid makten under så lång tid och själva formella staten Sverige?
Ja, jag tror att det borde hänga ihop med att det blir på något sätt vid den tiden då när Palme mördas, som också är Stjärnes tidpunkt, 86, så är ju det är ju kulmen för det här maktinnehavet. Det är ju, och det är ett maktinnehav under en tid som dessutom är kalla kriget, som är mycket speciellt. Och därtill så, efter vad jag kan förstå, så har ju socialdemokratin en idé om där man förkastar egentligen, inte kanske så uttryckligen, men i praktiken förkastar man ju makt delning som något borgerligt förlegat, ett styrelseskick som man kanske historiskt egentligen har passerat. Det var en sak som jag ville diskutera i den här boken och undersöka. Att det är en idé som man uppfattar som obsolet. Och har folket röstat fram men så är det inget fel att man äger staten, för att politiken är en kamp om staten. Det är en kamp om att äga. Äga landet. Och det borde rimligen resultera i att en sånt här haveri blir följden, som det här mordet på statsministern blev.
En annan aspekt när det gäller socialdemokratin som var liten en sån här ögonöppnare för mig, det är ju att socialdemokratin vid den här tiden i verkligheten då, och även i ditt fiktiva universum, för första gången kände sig verkligt utmanad av idéer som de trodde då var begravda. Man har liksom i 50 år haft en progressiv reformism där socialdemokratin gång på gång har kunnat ta ett steg framåt. Men plötsligt i brottet mellan 70- och 80-talet så uppstår ju nyliberalismen, eller får sitt genomslag då både i den anglosaxiska världen och har där framgångar. Och helt plötsligt så verkar liksom någonting som socialdemokratin trodde låg på historiens skräphög plötsligt blir en fiende av kött och blod här och nu. Och vinner också framgångar i Sverige. Och det har ju berättats många gånger. Men att 1986 så vi visste ju inte det 90-talet som skulle komma. Och 90-talskrisen och så alla omsvängningar då. Utan i den tidens horisont så befann... Ja, det 90-tal som verkligen kom måste ju varit framstått som en ond feberdröm. För den socialdemokratin som fanns på första halvan av 1980-talet. Så att... Ja, det är egentligen ingen fråga som är reflektion som ABF-gubbarna brukar säga. Men kan du berätta lite om hur du ser på just det, utmaningen mot socialdemokratin?
Ja, det var ju också en stor, stark motivation för att skriva den här romanen på det här sättet. Alltså att det slog mig ju att socialdemokratin bör ha haft en historiesyn av något slag som inte bara var den här antideterministiska som de tyckte skilde ut dem från kommunisterna eller kommunismen, utan att de också var anfäktade av en historisk syn, tror jag, där de ansåg att, eller tror och tror, de var ju väldigt modernistiska, så att de trodde att det rörde sig framåt allting, eller ansåg att allting rör sig framåt, och därmed också idéer och politik. Och när jag väl tänkte på det ganska utförligt, så fördes jag till nästa tanke, som var att de borde ha varit väldigt, väldigt förbryllade över att Reagan och Thatchers, över deras inträde på arenan och de idéerna, och att de fick starkt fäste i Sverige, inte så att det märktes kanske i politiken så mycket som i opinionsbildströmningar. Och därför är det här en viktig diskussion i boken, om att Stjärne är ju påstås vara som besatt av Thatcher och Reagan, för han kan inte fatta hur detta kan uppstå. Det skulle ju vara passerat av historien.
Ja, och precis. Han hade gått vidare från de tankarna redan som tonåring nästan, och sen så helt plötsligt i hans äldre medelålder så kommer samma, som han uppfattar de mörka makter, tillbaka, så att säga.
Ja, och detta förklarar ju också varför socialdemokratin ansåg att kommunismen var en sorts huvudfiende. För det var ju, när jag växte upp var det obegripligt för mig. Kommunismen hade 4%. Det var ju ingen som var för den. Så varför betraktar de den som en sån huvudfiende? Det förklaras av att det andra är akterseglat enligt dem, och därför återstår kampen mellan två olika socialismer. Mm. Och den kampen måste man vinna, och det påverkar synen på Sovjetunionen och hur deras förestående fall ska hanteras.
I det fiktiva värld du skildrar så finns ju Sovjetunionen och Thatcher finns och så vidare, och statsminister Stjärnes grand plan då, som det mer beskrivs, det är ju då att han ser att väst håller på att vinna mot den stagnerande, ja, sammanfallande kommunismen, men han vill då att östblocket ska istället gå och bli socialdemokratiskt, helt enkelt, gå och bli reformistiskt, helt enkelt börja införa demokrati och ja, demokratiska beslut, men i liksom en svensk form, så att säga. Så istället ska striden stå mellan en socialdemokratiskt Sverige slash öst och det här nyliberala, eller som han uppfattar då, konservativa västblocket. Mm. Det är ju en intressant tanke. Hur har du kommit att tänka på den, så att säga?
Ja, det ingick i det här då, som jag nyss beskrev, om historiesynen. Och sen var det någon jag pratade med om Palme, som en journalist, som sa det i förbifarten att Palme, han vill ju inte sälja ut Sverige, han vill ju göra Sovjet socialdemokratiskt. Mm. Och då länkade jag det till ett minne jag har av Gorbachev, Mikhail Gorbachev på svensk tv, som om jag inte drömde det här, så sa han i det här klippet som jag ser livligt framför mig, att under perestrojkan så sa han att mitt mål är, min förebild är svensk socialdemokrati. Mm. Och jag la det där på minnet, för jag tyckte det var anmärkningsvärt. Och sen så plockade jag fram det här minnet när jag höll på med det här, att det gör att om man kan vinna Sovjet för socialdemokratin när det måste reformeras, för det var ju uppenbart att det var tvunget, och det kan de då göra sig socialdemokratiskt land, så kommer det att vara så attraktivt för människorna att USA och England kommer framstå som oerhört efterblivet, tänker de då. Och därför tillåter sig Stjärne i min bok vissa otillåtna saker, som att träffa diplomater på natten, och vilket han gör när mordet, han är på väg att träffa en sån här diplomat för ett utbyte i boken, och han tillåter sig lite saker som inte är tillåtna, för att det här ändamålet är så viktigt att man måste vara lite kreativ.
Ja, precis. Stjärne är ju en politiker dels med otroligt stora visioner får man ju säga, men också en okonventionell hållning till hur politikens praktik kan man väl säga.
Ja.
Han fantiserar ju till och med om att ett framtida socialdemokratiskt blocklett av Sverige ska skicka hjälpsändningar till gettorna i USA, liksom, ja. där kapitalismen får härja fritt och så vidare. Så att,
ja, just det. Ja. Han har ju mycket gott självförtroende, så han tar sig ju den typen av friheter, och det gör att man kan formellt sett se det som spioneri.
Precis, och då börjar han misstänkas då i lite mer skärpta led i det egna landet, och detta leder så småningom fram till att man i en inre krets av hans eget parti, Stjärnes egna parti, säger att det är dags att han ska flytta på sig, vilket han väljer att inte göra då när man vänligt ställer frågan. Sen så blir det väl så som jag tolkar det, att någon form av hemlig organisation mer eller mindre griper honom och förklarar att nu får du helt enkelt flytta dig. Man flyttar honom med tvång helt enkelt och erkänner dina brott och sen, men det är vägran, och i det läget så är det någon som i den här gruppen helt enkelt övermannas av sitt personliga hat mot den här mot Stjärne, och då är mordet ett faktum. Mm. Det är väl så, det som sker ungefär.
Ja, precis så. Precis så. Det är inte planerat. Det är inte tänkt att han ska dödas, utan han ska avsättas. Mm. Han ska föras bort och läsa upp en kommuniké i tv att han härmed avgår och frånsäger sig all makt. Och hänvisa till någonting. Men han går inte med på det där på gatan, så att och det han måste göra då, sätta sig i den här bilen som står inne på bakgatan som jag kallar den.
Just det.
Och utan han tänker inte gå med på det, och då kombineras detta med en avsky från den här gärningsmannen som tycker illa om honom och som har kanske också order att, det vet man inte, göra vad som krävs. Men så att mordet är inte planerat riktigt. Det är min tanke.
Nej. För Stjärnes då, verkliga baneman, han diskuteras ju inte särskilt utförligt. Utan det är så att säga, det är mer strukturerna som leder fram till att en sån här person kan stå beväpnad öga mot öga med statsminister Stjärne en mörk natt. Det är de omständigheterna som du tycker är mer intressanta, låter det som, än vad som händer i gärningsmannens huvud just där och då.
Absolut. Gärningsmannens huvud är inte mycket att orda om, tror jag. Han är väl professionell. Ja, förutom att sinnet rinner över är kanske inte så professionellt, men han är skolad för sånt här. Mm. Och det är inte min poäng att vad han tänker, utan det är just fenomenet, strukturen bakom mönstret som intresserar mig.
Och ganska snabbt, eller väldigt snabbt efteråt, så blir det då, för de som begriper vad som har skett och även inser att de har ett delansvar här, då blir det ju väldigt viktigt att ta kontroll över efterspelet och framförallt att sätta en verklighetsbild av mordet, som i romanen då skiljer sig väldigt mycket från hur mordet går till, utan både polis och så småningom ganska snart media rättar sig, beskriver mordet på ett sätt som inte alls överensstämmer med hur det egentligen skedde. Skulle det i verkligheten gå att göra så att man helt enkelt ändrar en verklighetsbeskrivning så snabbt?
Det har ju skett. Palmemordet, vi har ju aldrig fått reda på exakt hur det gick till där på gatan. Mm. Vi har ju fått fel information från dag ett om hur det gick till. Så att det var en av mina inspirationer, att man helt enkelt lyckas snabbt få bort en viktig aspekt, som är det här förmodade mötet där på trottoaren. Mm. Samtalet på trottoaren som är borta ur historien. Mm. Så det lyckades man otroligt nog med, och det är ju, jag menar, det är ju bevisligen så att man lyckades få bort det. Mm. Och därför så kan man det om man tillräckligt resolut bestämmer sig för det. Jag skulle säga bara en sak, att de här mörkläggarna i partiet de är inte delansvariga, men de känner det ju med dåligt samvete för att de har samlats hösten innan och pratat om att han måste bort från partiets ledning. De, mm. Så de känner sig lite delansvariga, men de är ju inte riktigt det.
Ja, det finns ju några oklara punkter i här som du lämnar åt döde. Det finns bland annat någon som försöker varna statsministern Stjärne, vilket jag också antar är inspirerat av de verkliga vittnesmål som finns, om att någon pratar utanför biografen med en annan statsminister, statsminister Palme. Och där öppnar du lite för att någon skulle kunnat i den organisation som verkligen planerade avsättningen haft dubier kring vad man gjorde, om jag tolkar det.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det kan ha varit någon som varnade, ja, om vad som skulle hända. Eller om vad som höll på att hända, ja. Det lämnar jag som sagt. Och vad det är intressant åt sitt öde, för jag vet inte vad det där är. Men jag vet ju att enligt vittnena har det ju hänt i alla fall, att han approcheras utanför biografen. Och det har aldrig omnämnts egentligen. Det intressanta med det var ju att polischefen såg till att få bort det också med olika hot och tillvägagångssätt.
Om vi återgår till Stjärne då, de här personerna i hans eget parti som så att säga, jag har sin egen konspiration mot honom, de har lite olika avsikter, tolkar jag. Vi har en polismästare exempelvis som är en ganska hedlig och snäll person som egentligen inte begriper särskilt mycket mer på politik, men han är ändå trogen sitt parti. Vi har en smart fixare som närmast verkar njuta av att integrera, men också han obrottsligt lojal. Vi har framförallt en partisekreterare som är, ja, som är utåt i hedligheten själv, men hans motiv hade jag lite svårare att förstå. Jag antar att också han sätter partiet för allting annat här i världen, men han är, ja, han var lite större psykologisk nöt för mig att knäcka. Vad finns att säga om honom?
Ja, han är väl motorn här egentligen. Henry Fredriksson heter han. Partisekreterare. Han sätter, som du säger, partiet före allt och därmed också makten före sanningen. En arbetstitel som jag hade på den här boken var Machiavelli och polischefen. Därför att jag just ville skildra hur kampen om makten går före sanningslidelsen och att det är ett, så att säga, drag i mänskligheten som modern politik ju i hög grad lider av, och modern filosofi kanske också. Och han är en typisk representant för det. Psykologiskt är det nog så enkelt att han anser att partiet är solen och sanningen. Och det är ju så att säga en annan typ av sanningsuppfattning än att sanningen är sanningen.
Ja, för att just den där synen på, alltså kunskapssynen och kunskapen och sanningens relation till makt, det är ju någonting som diskuteras en del, och på det sättet så är det ju liksom en idéroman du har skrivit, där du låter olika personer eller olika strömningar representera då verkliga strömningar i 1900-talets Sverige. Alltså är makten rätt, eller vad, och det är så här saker som det brukar ofta falla och gå ovanför mitt huvud, men vad jag förstår så är det människor som har en ganska, vad jag skulle kalla med enkla ord, en subjektiv syn på sanning och rätt. Och den som har makten tar sig rätten att skapa sanning, helt enkelt. Det är väl ganska mycket den sorts överideologi som präglar människorna i romanen. Eller hur tänker du?
Ja, det är ju liksom Machiavellis hållningen då. som det brukar kallas. Alltså den, vilket också får till följd att ändamålen helgar medlen, vilket ju är väldigt starkt i den här boken. Ett starkt drag. Att man har rätt till det här för att det syftar till något gott, nämligen folkets väl. Och ja, subjektiv syn på sanningen blir det ju om man har en uppfattning att sanningen inte finns egentligen. Att vi inte har, eller finns kanske den finns, men inte för oss människor att upptäcka. Den är dold för oss och vi lever i fördomar och vi lever bakom en slöja av okunskap. Och då kan vi ändå inte nå den och då kan man lika gärna anse att det finns olika perspektiv och det som vinner valen är det som gäller. Det är det som är sant. För ingenting kan sägas vara sant annat än det som vetenskapen räknar fram för tillfället. Mm. Det är en relativistisk grund i det där som är ofrånkomlig.
Men här finns också en viss elitism, för att i alla fall partisekreteraren låter ju ana att det finns en viss grupp människor som har en särskild förmåga när det gäller både moral och tänkande som gör det möjligt för dem att nå maktens högsta lager, och för dem är väl ändå sanningen inte, de är ointresserade av sanningen, men de kan, sanningen behöver inte vara förborgad för dem, men de verkar ändå ganska likgiltiga inför den.
Ja, just det. Det där att den är förborgad är mer en slags kunskapsteoretiskt ontologiskt påstående, att den är så att säga förborgad för oss människor. Men de är definitivt närmare. De han väljer ut och de han ser kan klara av att bli betrodda med partihemligheter och statshemligheter. De är av en viss ull. Mm. De bekymras inte av sitt samvete i den enkla gängse simpla meningarna som folk gör när de måste avbörda sig, utan de klarar att hålla en viktig hemlighet för rikets säkerhet. För att lite mer naiva själar, klumpiga människor som man väl kallar dem, klarar inte det. De vill berätta, avbörda sig, de klarar inte att bära på vissa saker. Så han är noga vilken han väljer ut då som kan få betrodda poster eller som han ska rekommendera till betrodda poster.
Nu vet jag inte om du har läst Leif G.W. Perssons romaner om Palmemordet, men där finns ju den särskilt sakkunnige Nilsson, som vars syn på världen är ganska mycket överensstämmer med det du beskriver just nu. Jag vet inte om du har tänkt på Nilsson när du skrev, men
det har jag väl inte, honom. Men jag hade stort nöje av att läsa om honom. Ja. Han var en viktig ryggrad i de böckerna, vet jag.
Det var han ju verkligen, och han var också en man som ansåg att den absoluta majoriteten av människor har absolut ingen nytta av sanningen, och själva behövde han bara sanningen när man skulle göra det rätta, så att säga, för partiet också i det fallet, eller för den världsordning man tror på, så att säga. En gammal progressiv justitieminister dyker upp i ett kapitel, eller ett litet sidospår kanske, men han diskuterar brott och straff. Vad vill du säga med det kapitlet?
Ja, alltså jag vill ju också diskutera med den här boken Socialdemokratin. Det är ju, jag har ju skrivit två böcker om folkhemmet, romaner tidigare, Sveas son och dottern, där jag utgår från gräsrötterna. Familjen Johansson som tror på den här etiken som de ser finns i socialdemokratin, som tror på hela projektet väldigt starkt. Och jämföra det med då, här blir det då maktens syn på moralen som då skiljer sig åt. Och i Sveas son så är det ju snarare då en robust common sense syn på det här med verkligheten som gör sig gällande. Medan den här kulturradikale justitieministern, eller vad är han, minister någonting? Var det just?
Mm. Ja, det
före detta minister i alla fall för brott och straff, som träffar ambassadören här i boken på NK för ett litet samtal. Jag vill ju diskutera de här idéerna och moderniteten och att de på något sätt når sin absurda slutpunkt vid något tillfälle i tiden och rummet. Därför att det leder ju till absurditet.
Det här med att vi inte ska straffa en mördare, för att då blir ju lidandet dubbelt i samhället exempelvis.
Ja, till exempel, och för att vi inte har belägg för det. Alltså det är inte vetenskapligt belagt. Mm. Det går inte att belägga vetenskapligt, så att det är en filosofisk fråga. Jag skrev ju för övrigt om samma fråga faktiskt i lördags i Svenska Dagbladet. Jag vill ju, det här är en bok om den här 1900-talets idéer som jag är väldigt intresserad av. Så en fortsättning på den diskussionen. Så att då vill jag diskutera det här med rättspositivismen, eftersom som ju är den relativistiska synen att det finns inget rätt egentligen, utan det är vad lagen säger som är rätt och fel. Mm. Det vill säga, det finns ingenting utanför lagen att jämföra lagen med, och vad det har haft för konsekvenser på dels den socialdemokratiska rörelsen och på Sverige som land. Jag har ju några andra jurister som säger emot, säger något annat också, eller en äldre knarrig professor som har en helt annan syn, och som ju var väldigt tillbakatryckta under många decennier var de ju. Mm. Och det där utgör också en bakgrund till allt det jag vill diskutera med den här boken. Mm.
Och sen vår vän ambassadören med då smak för gott vin och kvinnor, placerad i Aten. Han sviktar väl lite, om man får tolka, jämfört med i alla fall sina tidigare ideal.
Ja, han börjar svikta här, särskilt jämfört med den här ståndaktiga för detta ministern för brott och straff, som fortfarande håller fast vid sina idéer. Han börjar svikta särskilt när han hör den här. Han har ju träffat en vän i Aten som lär honom om gamla tänkare. Mm. Och så han har lite grann kommit på andra tankar och börjat tvivla snarare. Och blir ju naturligtvis vederbörligen åthutad av den gamle ministern. Han säger, jag känner inte igen dig.
Mm, just det.
Och det är det värsta som kan hända än, man inte känner igen.
Men om den gamla ministern då representerar socialdemokratins 60-tal kanske, så får vi också stöta bekantskap med socialdemokratins framtid lite, 90- och 00-tal, för att dyker upp Mysan Holm, en ung poppy politiker med stora sociala förmågor, men också förmågan att se vad som väntar runt hörnet, så att säga. Jag antar att det, du hade lite roligt att du beskrev hennes sätt att se på världen, men vad finns att säga om henne?
Ja, hon är, som du säger, framtiden, och här är det ju då slutet på 80-talet. Hon för in elementet av, vad ska vi säga, ja, kanske en tidig MeToo i det hela. Alltså att hon har de glasögonen på sig, att hon ständigt blir utsatt för oförrätter, därför att hon helt enkelt därför att hon är kvinna. Och hon är slängd i käften, och hon har inget till övers för dåtiden. Hon är egentligen, det är ju egentligen socialdemokratin i en uppgraderad version, för de har ju aldrig haft något till övers för dåtiden heller. Det var ju en del av det moderna projektet. Så att när då Henry Fredriksson, som så att säga intervjuar henne, partisekreteraren, frågar hur hon ser på upplysningsidealen och upplysningen i relation till socialdemokratin, så svarar hon mörker. För det var ju bara en massa gubbar och vita dessutom.
Dessutom kanske slavägare i vissa fall.
Ja, absolut. Så att hon är ju en förelöpare och förebådare av det som sedan kommer, och som gör att socialdemokratin alldeles tappar fotfästet egentligen när den byter på något sätt fundament och blir, ja, vad det nu blir för någonting.
Ja, det är en bra fråga.
Någon intersektionell kamp innan ordet fanns. Men hon är ju en föraning om det här, och hon är okunnig och obildad, och men hon är charmerande på något sätt och snabb.
Ja, ett litet bispår. Mina tankar gick där faktiskt till Sven de Blanc och hans skildring av socialdemokratin i Hedeborna, där då den folkliga jordbunden Nicodemus då ställs mot, jag vet inte om du minns det, men Oscar Hesekiel, som är då den eldiga marxisten, som är prästens son då, dessutom som han kom från överklassen, den eldiga marxisten som sen blir Ja, det är väl lite Olof Palme helt enkelt då, som sen blir en partigängare av stora mått och aldrig svarar ja eller nej på någon fråga, men ändå vet vad som är bäst för partiet. Det var lite bispår, men det tänkte jag på hur vissa personer kan skydda detta vårt socialdemokratiska parti som betyder så mycket för oss och som vi har så svårt att förstå ibland.
Och de själva också.
Vi ska avsluta, bara några ord. Journalistiken får sig några slängar, eller slängar, du pekar på att journalistikens begränsningar att skildra vissa komplexa skeenden i samtiden. Eller kan du kort redogöra, varför misslyckas ibland journalistiken att fånga det man kanske ska fånga?
Journalistiken här är nog ett av huvudspåren faktiskt i boken, är för min del. Min journalist Roger Lilja här, han är ganska lättsam, han glider ovanpå, han är på ytan av saker. Han är 80-tals människa så att säga, han är ironiker, relativist. Därmed ett rov för olika föreställningar om att saker inte går att fastslå genom tänkande exempelvis. Och han är också då ganska följsam mot tidsandan. Han är ju, alltså vi ska inte avslöja bokens upplösning, men han är ju feg. Han vågar inte tro på det han själv tänker och han börjar tro på den här historien helt enkelt och vågar inte stå för det. Så för mig är det en symbol för journalistikens problem med att den följer med i det som gäller istället för att vara självständig i sin tanke och våga gå emot vissa saker. Att den har en kollektivistisk flockmässigt drag i sig och att han ju sviker sin källa här dessutom och det grövsta. Inte bara det utan också att vi har kommit till den märkliga hållningen idag att på något sätt journalistiken granskar allmänhetens idéer så att de är korrekta snarare än att granska makten skulle man kunna säga lite hårdraget. Det vill säga om, och skälet till det är att makten är demokratin och allmänhetens, vissa delar av allmänheten är misstrogen mot makten och därmed är de misstrogna mot demokratin. Det här är ju en följd av trumpismen och polariseringen. Men det blir ju väldigt underligt när journalistiken uppfattas som att den hela tiden ska korrigera människors undringar eller påståenden eller konstigheter och tar makten på något sätt till hjälp för det.
Det är ju en vanlig kritik jag hört, den är hård, jag vet inte om den är rättvis, men jag känner igen det du säger.
Ja, alltså man har ju inte slutat bevaka makten, så är det ju.
Nej,
det gör man absolut, men det finns ju väldigt mycket konstigheter i när man bevakar att folk har rätt åsikter och rätt uppfattningar. Det blir ju oerhört underligt.
Den sista frågan som har att göra lite med det här med ditt ansvar när du väljer att skildra en fiktiv värld som ändå handlar om lätt identifierbara människor för mig som läsare i alla fall och som kunnig. Vissa av dem är bortgångna, de flesta är väl det. Men det får man ändå släktingar kvar i livet. Hur tänker du kring det? Skriver du på ett särskilt sätt? Vilka hänsyn tycker du behöver ta? Funderar du på om du påverkar eller sårar människor i livet idag eller döda människors anseende så att säga? Hur tänker du kring hela det komplexet?
Nej, jag tänker att eftersom fiktion för mig är, alltså det är verkligen någonting annat än andra kunskapsformer, men det är en kunskapsform. men den har helt andra förutsättningar. Jag tänker att eftersom det är fiktion, och det är inget man gör en tunn förnissa över med nya andra namn, utan det är ett helt annan överenskommelse med läsaren. Det är upphovspersonens tankevärld som man får förkasta eller tycka är giltig. Det är så att säga val. Man kan välja. Och det gör att det är en helt annat upplägg än att bara dölja ett namn eller byta ut namnet, för att det är en skapelse som jag gör. Alltså jag har skapat någonting som inte fanns. Det är en värld, ett universum, och jag befolkar det och vill med det säga någonting. Och det är det som är poängen med fiktion, att man vill ta del av vad någon säger om någonting, inte att man letar efter nycklar till verkligheten. Och jag tycker generellt att vi alldeles för lite bryr oss om vad fiktionen faktiskt säger om människorna, mänskligheten. Och, alltså vi har den inte som en del av vår kunskapsbank. Det är inte en kunskapsform, utan snarare en form för underhållning. Och det kan det också vara. Men även av underhållning kan man ju lära sig saker om hur människor fungerar. Och där tycker jag att det brister, att vi tror att det är totalt separerat från andra kunskaps, eller från kunskap och från hur verkligheten ter sig.
Men om jag säger att du gör det lite väl lätt för dig här och skjuter ut lite rök för att dölja, för att din fiktion är ju ändå helt beroende av en verklighet som har utspelat sig där ute. Till skillnad från exempelvis om vi tar åter upp en Sven de Blanc som skildrar socialdemokratins 30-tal i en liten by som visserligen är hans barndomsby, men som inte finns, de personerna är inte i allmänhetens medvetande. Du laborerar ju ändå med ett persongalleri som är allmänt känt. Tror du att alla läsare förstår den distinktion du själv just gjorde nu?
Jag tror inte att det stämmer att jag är helt beroende av verkligheten. Det ska jag inte vara, så att säga. Utan alltså det här universumet är skapat så att man ska inte behöva veta vem någon är, utan man går in i den här världen, och det är för att du kan inte lösgöra dig från olika personer. Men jag tror inte att det behövs för att man ska förstå, så att säga, sensmoralen kunna tolka det här. Och vi kan inte skriva fiktion utan kopplingar till verkligheten på något sätt. För att vi lever i verkligheten, och fiktion måste handla om människornas verklighet, annars handlar det inte om någonting. Så jag tycker inte att det stämmer att man är beroende av verkligheten för att förstå det här.
Bara kort återknytande till verkligheten. Det har gått över 2 år nu sedan Palmemordet lades till handlingarna med en lösning som väl ingen var särskilt exalterad över. Kommer Palmemordet spela någon roll för framtida svenskt samhällsliv, och i så fall hur?
Ja, som ett det har egentligen växt i betydelse på något konstigt sätt. Det kommer att fortsätta finnas som en punkt av oklarhet, osäkerhet och otillfredsställelse. Mm.
Stort tack, Lena Andersson, för att du ville komma till podden och prata med mig.
Tack så mycket.
Och tack till dig som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Och ska jag säga att Lena Anderssons bok återigen heter Koryféerna, och den kom ut det var bara några dagar sedan nu. Och jag läste den med stor behållning, ska jag säga också. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter själv Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs igen snart.